Hej och välkomna till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Med mig har jag Patrik Sellman. Nu kör vi.
Det gör vi. Hej Kalle.
Hur mår du Patrik?
Jag mår... Jag mår jättebra. Jag har haft en fantastisk helg med småbrukare ett här som har gjort sin fjärde och femte dag. Och solen skiner och vi sitter där under parasollerna och äter god mat och pratar och jobbar lite och umgås. Det är så. Jag har väldigt bra liv, så är det.
Gud vad härligt att du känner så.
Bara vara tacksam.
Till skillnad från mig. Jag har ett riktigt rövliv.
Nej,
jo, jag ska berätta för dig vad som hände igår, Patrik. Vi har ju äntligen fått köksgolv.
Just det.
Och i lördags så fixade jag och min kompis så att vi fick ett kök också. Det är Magnus som har byggt köket, min kompis snickaren.
Ja.
Han var här och så satte vi i diskon och fick igång diskmaskinen och köksbänk och allt. Och det känns så jävla härligt. Alltså den här känslan av att liksom kunna hälla ut kaffekoppen där man dricker den och inte behöva liksom gå ut och skölja ur den med vattenslangen. Alltså det är ju helt otroligt faktiskt. Man får ju vara tacksam för det.
Ja, man väl läser. Det är ju så där att det är bra ibland nästan liksom att saker inte funkar utan att man lär sig att värdesätta de där vardagliga grejerna.
Alltså det är fantastiskt att ha vatten i köket. Vilken jävla grej.
Tänk när de fick in det, vet du. Oh. Första gången när det kopplas in och de slapp gå och bära hinka med oken där, vet du.
Bär helt oken. Otroligt. En liten miss som jag och Magnus gjorde.
Jag anar någonting här nu.
Det var nämligen att vinkeln på avloppsröret hade ändrats lite under golvläggningen. Så att det var liksom lite bängligt att få i avloppsslangen från diskon och diskmaskinen då ner i det här avloppsröret. Men vi tyckte ändå att det gick bra, vi tryckte ner den där. Sen tror jag att när jag ställde tillbaka soptunnan under diskon så tryckte jag till avloppsröret så att det liksom drogs ur så att den liksom lättade lite där. Så den satt kanske inte helt i utan den satt som liksom bara i närheten av sin hona så att säga. Så att när jag körde diskmaskinen sen så tyckte jag att det lät som att det rann vatten inte i ett rör utan mer på ett golv. Och jag la mig under diskbänken och försökte fatta och jag såg liksom ingenting. Jag såg inget vatten. Så jag tänkte, det är väl lugnt. Det är väl bara att det är något nytt ljud nu när vi satt tillbaka köket och det här nya golvet. Men vi har liksom inte lagt sista plankan in mot väggen utan där var det lätt betong för att där kom alla vattenrör ut och så här. Så det fanns liksom inte plats för själva golvplankan. Och det visade sig att det hade runnit från diskmaskinen och även från diskon har det runnit vatten ner på lättbetongen in under det nya golvet. Så att jag fick en klassisk vattenskada. Jag fick liksom riva upp hela golvet igen. Inte hela golvet, men jag fick riva upp typ 6 plankor. Skära bort den blöta pappen. På den ligger en plast så att där hade vattnet stannat. Men så nu har jag liksom fått riva bort hela köket och golvplankor och nu står det en värmefläkt som ska torka ur det där. Så nu har jag ingen kök igen.
När du lägger tillbaka den här gången så lägger du en plastmatta under diskmaskinen och diskon som gör att det rinner ut på golvet så du ser det om det läcker.
Man ska ju ha ett sånt. Det måste man ju ha för försäkringen, eller hur?
Det vet jag inte, men...
Ja, men så är det. Man måste ha det.
Du vet, alltså,
det...
Jag tänker ju så här att det är inte säkert att det finns någon försäkring, men jag vill ju ändå se att jag har kontroll på det.
Ja, men för jag tror att liksom, nu för tiden är det under diskmaskinen, under kyl och frys och under diskon så måste man ha ett sånt där utrinningsdroppskydd eller vad fan det heter, så att vattnet rinner ut på golvet så att man ser det.
Jag byggde ju med plastmatta som en sån där spillbit liksom som jag vek upp under hela diskbänken. Men nu för tiden tror jag nästan de har några såna här små gummitråg nästan och ställer grejerna.
Ja, exakt. Ja, liksom ett litet plasttråg i det. Det ser ut som man ska ha stora A3-papper i eller någonting.
Okej.
Men så, det var skönt liksom att få nosa lite på det där härliga med att ha ett kök.
Mm.
Men nu är vi tillbaka på ruta ett.
Nu kan du få längta extra mycket. Men du, jag sitter också och tänker på det där. Det är ju det där med de där moderna byggmaterialen. Det är inte riktigt min grej alltså.
Nej.
Alltså jag i och för sig, jag har ju pappersisolering i bjälklaget. Men det är ju lite som spån och sådana grejer, fast bättre.
Ja.
Så skulle det komma några droppar någonstans hos mig, eller en hel del, vilket det faktiskt gjorde redan under byggtiden när en kulventil frös sönder för mig och det bara stod och spruta när jag kom hit och skulle bygga. Så är det ju så här att allting kan ju torka av mig. Det är bara fråga om tid.
Ja.
Det är liksom inte några plaster och konstiga byggmaterial hit och dit som liksom tätar och stänger in fukt och sådär, utan det torkar.
Alltså där har ju, alltså, vi har ju också någon extra bra isolering som heter Hassopora, som är något skumglas. Det ska också vara torka jättelätt och diffusionssäkert och fnöna. Problemet är att vi har golvvärme, så på golvvärmen så ligger det först någon plast och sen, jag vet inte varför den ligger där faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och sen ligger det en lumppapp för akustikens skull.
Mm.
Och det var den lumppappen som hade blivit blöt. Så mellan golvet och golvvärmen så verkar det som att det kan då stanna fukt.
Just det.
Men under golvvärmen så har vi den där hasoporen. Så hade det kommit vatten där så hade det varit lugnt. Men dit kom det ingen vatten.
Nej, men det är ju också så här att om du har fukt under golvbrädorna där så slår ju de sig eventuellt. Va?
Ja, exakt. Men nu går de inte göra det, för nu ligger de på golvet med en kettlebell så att de ligger i press.
Ja, vad bra, vilken då? 48 kilo celler.
Ja, 40 faktiskt.
40 räcker, ja precis.
Jag använde den som stamp när jag skulle packa det här skumglaset där det var trångt. Det inte kom åt med paddan. Då hade jag en 40 kilos kettlebell som jag bankade med. Men så är det i alla fall. Så nu är jag där. Britta i fjällen. Jag och barnen krigar på utan kök. Men det är väl som det ska vara. Det känns som att det alltid går på röven när hon är bortrest.
Mm, du, precis. Ja. Men du, barnen blir ju väldigt erfarna utav det här också.
Mm. Ja, det blir de. De tycker att det är kul. Vi har också varit och tältat i helgen. Det blir ju som samma liv nu lite, fast nu har vi ett hus att sova i istället. Vi får laga mat på gasolkokplatta och grilla korv typ.
Är det taktältet du har varit med eller?
Ja, det har jag. Det var superhärligt.
Ja, jag har ju äntligen... Jag hade ju en sån... light-dag igår. Det var flytta vattenspridan och... sen fick jag monterat taktältet och satt på det på bilen. Så nu sitter det på för säsongen så vi kan göra våra utflykter.
Ja, ska du ha det på hela tiden, tänker du?
Ja, vi har ju två bilar. Så att Ingmarie, när hon pendlar nu det sista här innan sommarlovet, så får hon ta den andra bilen då. Så får den stå där. Den blir liksom utrustad och den är utrustad för att kunna åka på hundutställningar och sånt där. Så det är den med hundburarna i då.
Ja, men kul. Det är jag och samma. Jag har också tagit det på nu för säsongen, tänker jag.
Ja, det går ju att ta av dem. Det är en liten procedur, men det är ju inte... Men jag tycker att den kan vara där, för att då blir det utrymme för spontana grejer också. Man kan... åker du iväg med den, ja, men då kan du ju stanna kvar om det skulle vara så, va?
Ja, men exakt. Ja, det är jättemysigt. Och sen har jag mina kökslådor också på flaket. Så att jag har liksom... Jag är beredd.
Mm.
Om utflyktssuget blir för hårt. Det var jättehärligt att vara iväg. Vi var iväg två dygn och tältade. Det blåste ganska kallt vid havet, men vi hade väldigt mysigt.
Mm.
Så kommer man hem och så är allt torrt och så är det ogräs överallt och så får man panik.
Ja, alltså nu får man vattna, va? Det är så, beroende på jordar och sånt också. Jag sa ju till dig om... fruktträden där, att de kommer ju inte alls att skjuta skott om inte du vattnar. De ska ha minst en riktig rotblöta i veckan, dina träd. Och då pratar vi 100 liter alltså.
100 liter? Åh, herregud.
Ja, visst. Vet du, de är ju ändå hyfsat stora. Eller var hyfsat stora.
Tills du massakrerade dem med sekatören.
Försökte få ordning på dem nu. Men de behöver skjuta skott nu, vet du. För annars så står ju de bara där och hukar liksom. Och händer ingenting, va? Och... Ja. Blir stressade istället.
Det som är kul med odlingarna är i stora växthuset, som alla mina tomatplanter som mådde piss har kommit igång nu, mår bra. Alla chiliplanter som mådde piss mår bra. Gurkplanterna som jag satt ut. Jag håller ju på med det här. Jag vägrar ju lära mig det här med avhärdning.
Ja.
Så jag försöker ju på många olika sätt undvika det. I mitt förra växthus så funkade det ganska bra, för det släpper inte igenom 100% solljus, det där isolerade glastaket. Eller vad heter det? Skumglas. Nej, inte skumglas. Vad heter det? Kanalplast!
Ja.
Taket. Släpper inte igenom allt solljus. Så där har det funkat att ställa ut planter direkt. Men i nya växthuset så behöver man... Ja, då sa Daniel på jorden här att jag kunde täcka över med fan vad jag är bäng i huvudet idag.
Fiberduk.
Och det funkade ganska bra. Blad som låg emot fiberduken har blivit brända. Och de ute i landet har inte funkat så bra på mina skorsplanter. De mår riktigt dåligt faktiskt efter sin utplantering. De hade nog blivit lite för stora inne också. Men jag ger inte upp. Jag tror att det kommer att komma igång vad det lider. Och vattna ordentligt på.
Alltså de brukar kunna skicka nya, det blir fördröjningar och sånt där. Bara, men du hade inga järnätter. Jag har ju flera vänner som har fått hela gurkväxtsläktet sönderfruset nu.
Åh nej.
Är det där, ta det lugnt. Ja. Och så är man så ivrig då, va? Och det är just det där då, för ofta blir det att du sätter ut dem precis i slutet på maj eller början på juni, och så kommer den där järnatten några dagar senare och bara smockar till alltihopa. Och de, alltså, har man tur och någon står precis så att marginalerna blir rätt, så kanske någon klarar sig alltså. Men du vet, ja, de är känsliga de där.
Ja.
Säckar.
Ja, det är problemet som jag har haft. Men däremot har de frätt sönder i det starka solljuset som bara lyser och lyser.
Jag tror nog att gurkväxten är nog bland de som är känsligast för avhärdningen där. Jag gör ju så att jag såg ju dem ute i växthuset, jag vet det.
Ja.
Alltså jag väntar ju med dem. Jag såg ju dem bara 4 veckor innan utplantering. Och då får de vara där och så får jag skydda dem lite i så fall. Eller i värsta fall om det blir, som händer ibland, att det blir riktigt grisväder, så får man väl bära in dem då, va?
Mm.
Men nej, då har jag inte någon avhärdningsproblematik med dem då.
Gud vad härligt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, en annan grej som jag har lärt mig den hårda vägen, som du har sagt väldigt noga till mig förut, det är dra upp plantor av allt du kan dra upp plantor av. Jag provade nu, för att jag tror att jag gjort det förut, direkt så sockerärtor och andra ärtor och bönor.
Ja, de brukar jag faktiskt direkt så också.
Ja, det ska jag aldrig mer göra.
Nej, vad har hänt nu, Kalle?
Ja, men det är så jävla mycket ogräs. Det har inte kommit upp. Allt som skulle komma upp har inte kommit upp. Det är helt omöjligt att rensa. Jag har bara väntat. Får jag se en bönplanta någon gång så jag kan rensa runt dem? Men det kommer inga. Igår hittade jag en, tror jag.
Ja, men du, när sådde du dem då?
Jag vet inte.
Alltså, det är så här. Det är så lurigt i år, va? Just bönor är skitkänsliga för låga jordtemperaturer.
Mm.
Och i och med att det har varit så kallt på nätterna, alltså vi har ju bara, det är ju alldeles nyligen nu, bara dagar bort som det börjar bli anständiga natttemperaturer här hos oss. Jag kanske har varit hos dig också.
Ja, vi har haft det lite varmare faktiskt.
Ja. Men har du inte haft sån här 2, 3, 4 grader på nätterna ganska nyligen?
Nej. Ja, det är ett tag sedan.
Okej. Okay. Nej, då kanske det är bättre hos dig. Men det är ändå som information så är det ju så här att jordtemperaturen hålls ju tillbaka när det blir så kallt på nätterna. Va?
Mm.
Och då,
mm.
när det blir för låg jordtemperatur, ja men då ruttnar ju de där bönorna upp istället. Va?
Mm. Ja, det, något har ju hänt. För det, som sagt, jag fick upp en. Och kanske hälften av sockerärtorna har kommit upp. Eller har jag i alla fall hittat. Eventuellt har jag rensat bort ett gäng också. Men, det är som det är. Hörru du?
Du blir erfaren.
Exakt.
Kalle.
Ja, men nästa år så blir det planter på dem också. Just för det där försprånget som du alltid pratar om. Det är ju sån jävla skillnad alltså. Då kan man också, när man planterar ut och lägga gräsklipp runt och sådär. Så att man får ordning på torpet.
Ja, men just det där om man skaffar sig ett eller ja, en kombination av plantuppdragningssystem som gör att det arbetet går lätt.
Mm.
Sådd, placering, ljus, bevattning och så vidare. Så är det ju så värt den arbetsinsatsen sen då på sommaren istället, för sommaren där istället.
Mm. Så är det verkligen. Du Patrik, när vi hade livepodden på Follnäs gård för några veckor sedan så var ju en kille som heter Johannes där med sin sambo eller fru, minns inte. Det var han som hade ett skyddsrum.
Ja, just
och det var ju
det.
Så otroligt spännande att få höra om det här med skyddsrummet. Att han hade köpt ett hus där garaget var ett skyddsrum. Men det var typ all information han hade fått. Det var ju som inte, han hade ju som ingen, det var ju som ingen som bara okej, här är spaden du ska gräva i, liksom med om det händer någonting. Utan det var bara varsågod, lycka till. Han har nu mejlat och följt upp det här lite. Han skriver så här: efter vår diskussion i livepodden så fick jag ny energi i skyddsrumsfrågan. Idag kommer en tekniskt sakkunnig ut för att gå igenom allt. MSB, men framförallt vår regering, är för långsamma. Det är som Patrik brukar säga, vill man ha någon beredskap i det här landet så får man ordna den själv. Han bifogar också några bilder då på hur mycket olika delar som det ingår i det här skyddsrummet. Och att det är viktigt att man har koll på utrustningen, skriver Johannes. Som vi var inne på så kan man ju inte bara stoltsera med att man har många skyddsrum. De måste ju hålla måttet och den som äger dem måste ha koll på hur man i ordning ställer. Som ni ser på bilderna, ja, det är en bild på massa olika grejer. Alltså på de här bilderna som Johannes bifogar då, så det blir tydligt att det här är liksom, det är ett jävligt krångligt pussel utan instruktion. Och Johannes skriver så här: när jag gick igenom allt så tänkte jag som Kalle brukar säga, that escalated quickly. Svårt att veta hur man ska informera andra, men tänk att jag som äger ett kan bidra i någon form. Återkommer gärna igen efter att den här tekniska sakkunniga har varit här, om det är intressant. Tack för en utmärkt podd.
Mm.
Och det är ju superintressant, Johannes. Man blir ju nyfiken på det här och också lite förfärad över det här upplägget. Vad tänker du, Patrik?
Nej, men det är ju så som det är, va? Att det finns ingen samordning, det finns inte organiserat speciellt mycket, va? Utan min känsla när jag träffar människor som arbetar i det här, det är ju det att ja, vi försöker lära oss det här igen nu då. Mm. De som organiserar det här, byggde upp saker och så vidare, de är ju liksom borta nu, antingen pensionärer eller döda, va? Så det är så, och man jobbar ju på olika saker hela tiden, men ja, det har ju kommit till en massa lagstiftning och regleringar och grejer som gör att det går inte och så vidare, va? Vi håller på och ja, nej, vi går inte in på politik, jag orkar inte det. Nej men det är ju så, va, att det är så mycket som är så mycket viktigare än verkstad hela tiden, va? Så att det händer inte mycket, utan det är jätteviktigt att vi engagerar oss själva i det här och faktiskt ser till att vi får en beredskap i landet, därför annars så blir det så mycket stryk, va? Det blir det, och det blir på allvar, om det blir allvar, va? Så det är bara att vi hjälps åt och gör det. Och
ja, men vi har också sån tur att det var Johannes i det här fallet som köpte det här huset. För han jobbar som brandman och är intresserad av de här frågorna. Och som brinner lite för det här.
Mm.
Men fatta om liksom jag hade köpt det där huset. Alltså jag brinner väl också för de här frågorna, men jag är som inte kanske lika, jag har så mycket, med mig själv.
Men nej, jag, det är ju så här, Kalle, du hade ju tyckt att det var skitspännande och satt dig in i detta, såklart.
Ja, men tänk, okej, så här då. Tänk alla idioter som har köpt hus.
Var det finns skyddsrum. Var det det du syftar på när du pratar om det själv?
Som alla de här som nu är ansvariga för skyddsrum, som inte har någon aning och som inte bryr sig, och som har, istället har sina utemöbler i det här skyddsrummet på vintern. Det är inte rimligt.
Nej, ja, det är så här är det juridiskt. Men juridiskt då, kom ihåg det, när Ukraina-kriget börjar, Livsmedelsverket kolla om kommunerna, som man förväntar sig är ansvarstagande med anställda människor och som anställda av oss och så vidare, så visar det sig att de inte ens hälften hade den lagstadgade planen för livsmedelsplanering för sin egen verksamhet en gång, va?
Suck!
Ja, men det är så. Och då är det ju så att fastighetsägarna är ansvariga för det här. Och ja. Nej, men om det inte är någon koll 3-4 fastighetsägare senare, alltså är det ett skyddsrum där?
Ja.
Ja, men du vet.
Där är vi cyklarna ju.
Ja.
Vad ska vi ha dem?
Ja, precis. Precis.
Inte ha dem ute, blir de ju snodda.
Ja. Nej, men jag pratar med någon här och ska inte säga några namn, men just kring det här, när man pratar med annars väldigt ansvarstagande och även säkerhetstänkande människor, alltså, och som har lite med sig också, rätt intelligenta, men så kommer man in på de här frågorna, så stänger de av. Och vi resonerar lite om det där, alltså, vad är detta för någonting?
Mm.
Och ja, men vi kom fram till det att förmodligen så har de förmåga av att se konsekvenserna. Och då blir det så stort och så mycket så att de mäktar inte med det, helt enkelt.
Nej.
Men det är ju det där att det är så otroligt allvarliga konsekvenser av om det blir riktigt allvarligt. Och det är helt enkelt om vi blir avskurna och saker går sönder och så vidare, va? Alltså infrastruktur och sånt där. Att vi måste förbereda oss. Och oj då, vad mycket jag måste göra. Ja, men börja.
Mm.
Det är ju det där att man äter upp en elefant munsbit för munsbit, va? Det är så. Och
det är väl den här klassiska, alltså jag håller på alltid prata om träningar, som jag håller på så mycket med det. Men, ja, men att när man börjar träna, så är det inte tanken att man ska bli vältränad första dagen. Utan det är ju, man börjar ju någonstans och sen så gäller bara beta av de där passen. Men till slut är man vältränad. Och det är väl samma sak med beredskap, att man får ju bara börja någonstans, göra någonting, och så plötsligt så har man god beredskap.
Ja, och vi har ju tidigare gjort en massa temaavsnitt och sånt där om hur man tänker, hur man gör, att man börjar successivt, att först fixar jag så jag grejer en vecka med alla de här grenarna då i hemskt vis, som också finns program eller avsnitt tidigare som går igenom, och sen kan du ta 3 veckor, en månad och sen ett kvartal om du vill och så vidare, och bygga upp det här så att du klarar dig. Och bor du på ett ställe som många gör där det inte funkar, så får du planera för att vad gör jag då?
Mm.
Alltså du får ju faktiskt ta dig därifrån och ta en annan plats, ett fritidshus eller hos vänner som du avtalar med och där ni förbereder er tillsammans och så vidare, för att ni ska kunna komma dit och vad som gäller och så.
Mm.
Ja, men alltså, ta andra världskriget. De skickar ut mängder med folk ut på landsbygden där, va. Och nu finns det inte riktigt någon som organiserar sånt där. Och det får man göra det själv, helt enkelt.
Mm. Så är det.
Man får ändra synen på sig själv från ett offer som någon ska ta hand om hela tiden till en självständig, levande, initiativrik människa som levde i början på 2000-talet.
En sån vill jag vara.
Ja, bra, Kalle.
Jag har fått en fråga från Andreas. Han skriver så här: hej, jag undrar om ni kan komma med tips på hur man tar hand om en brunn. Mina föräldrar har en grävd brunn på tomten. Vid vattenprov visade det sig att den innehåller E. coli-bakterier. är något man kan åtgärda. Skulle vara en mycket god resurs vid kris, så en god investering. Vad säger du, Patrik? Hur blir man av med det?
Alltså man, det är E. coli-bakterier i vattnet. Och alltså det man behöver ju ställa lite frågor. Är den använd den här överhuvudtaget? Vad ligger, har det gjorts infiltrationsbäddar och sånt där som ligger i närheten? Eller ligger det gödselstackar i närheten? Eller var kommer det här ifrån? Alltså generellt sett så är det ju så här när det gäller brunnar då. Att om vi tar grävda brunnar så är det så. Den måste användas. Ja. Annars så står ju vattnet bara där i. Alltså man får tänka sig att när du ser vattenytan på brunnen, det är ju grundvattennivån du ser.
Mm.
Vattnet står utanför brunnen också.
Mm.
Är du med?
Det är vatten överallt.
Ja, men precis nere i backen, det är grundvattnet det.
Ja.
Och sjunker det, ja, då håller grundvattennivån på att sjunka, och är det jättehögt, ja, då är det fullt med grundvatten, va?
Ja.
Men det står ju där. Men är det så att du tömmer den här brunnen då? För då är det ju det som är en brunn, att du skapar ett hål där du kan få upp det här grundvattnet.
Just det, för ja, då hänger det en massa jord.
Precis, då, ja, eller sand oftast och så då, va? Eller någonting grus. Ja, men då rinner det ju in nytt vatten i brunnen.
Ja.
Och det är ju filtrerat genom den här sanden och så. Det är ju ett av de klassiska sätten att rena för vattentäkter också.
Ja.
När man har sådana här sandåsar och grejer. Då kan man få väldigt fint dricksvatten där. Det är ju i princip källvatten.
Mm.
Och pumpa ur brunnen. Pumpa ur den. Och så vidare hela tiden. Töm den flera gånger. Ja, är det ringar? Är det en gammal stensatt och så vidare? Är det ringar? Det går ju att tömma den ordentligt. Och gå ner och skura om den är tillräckligt stor och så vidare. Va?
Mm.
Men jag skulle nog säga att i de flesta fall så är det att tumma den flera gånger. Börja använda den. Det är perfekt. Har du en djupborrad brunn som du normalt använder då, så se till att använda den här grävda brunnen till att tvätta bilen, till att bevattna med och så vidare. Så det blir omsättning i den brunnen. Så får du, sen kan du skicka in prover och se hur det ser ut vattnet då, va?
Bra.
När det gäller djupborrade brunnar så är det ju så här att du börjar ju oftast med att du har jord uppe innan du kommer till berget. Det kan variera då från några enstaka meter till många tiotals meter, va?
Mm.
Så då har du ett foderrör ner där. Men när du kommer till, och då borrar du med ett lite större diameter än själva brunnshålet blir sen. Och när du kommer ner till berget sen då, så har du lite större diameter där. Och så fortsätter du med det mindre röret. Och då ställer du, det blir som en fas runt kanten där, så där ställer du det här foderröret helt enkelt då, va. Och där kan det då sen rinna vatten längs med röret och ner i den falsen och in i din djupborrade brunn.
Ja.
Så den där ska tätas, och på äldre djupborrade brunnar så är det ofta inte gjort det, va.
Uh-huh.
Jag borrade ju i fjol och han la i ett inre rör och la murade helt enkelt igen den skarven. Tror jag hade 4 meter jord, och han borrade ner 6 meter då med, de är ju 3 meters längder de här rören, va? Så det var ju 2 meter nere i berget som den där falsen som det här röret stod på då är, va? Så där tätade han med murbruk emellan de där rören då.
Okay.
Det blir lite smalare då upp till, men det blir tätt. Så, och det gäller ju också det här som vi vågar prata om i den här podden med nedfall, alltså radioaktivt nedfall eller även kemiskt nedfall som kan komma från industrier eller fordon eller någonting sånt där. Ja, men kommer det regn och se, finns med, det rinner ju också ner i din brunn, men är den tät så kommer du ju inte in i brunnen, då har du ditt fina vatten där skyddat.
Just det, då kommer det komma dit efter att ha filtrerats genom 80 meter skit.
Ja,
sprickor och grus och...
Ja, men du, nej. Alltså, det vattnet som du tar upp i en djupborrad brunn, det är det, ja, på, ja, det kan varit från dinosaurietiden.
Urvatten?
Ja, det är miljontals år gammalt vatten som finns där nere.
Blä! Måste byta en gång i halvåret.
Ja, men det vatten som finns är ju gammalt fast det cirkulerar då. Men det har väl varit där nere ett bra tag då.
Fy fan vad äckligt. Miljontals år. Kanske dinosaurier fisar i vattnet.
Mm.
Och nu har jag hängt så mycket med barnen känner jag.
Kanona, det var lite för mycket jobb kanske.
Ja, men bra. Men svaret till Andreas är då, ta hand om brunnen genom att tömma den. Töm. Och om du pallar ner och skura, men det låter ju jävligt jobbigt. Så töm den en massa gånger och gör ett nytt vattenprov och se om det funkar.
Ja, man börjar ju där. Och så,
hur är det att använda det här smittade vattnet till bevattning? Kommer de här bakterierna att överleva på auberginplantorna?
Ja, men alltså E. coli är ju sånt som finns, va? Och,
jo, tack.
Ja, men alltså jag... Det är ju så här, du försöker ju undvika och vattna på sånt som du, jordgubbar och sallad och det här, va? Mm. Så det tycker inte jag du ska göra då.
Just det. Men droppbevattning borde funka. Ner till rötterna.
Ja, alltså ja, det skulle man väl kunna tänka sig. Men har man alternativ så strunta i det.
Så då använder du till att tvätta bilen istället?
Ja, eller bara pumpa ut. Vattna någon avlägsen gräsmatta med dig, någon hörn eller någon vall. Eller
några små äppelträd kanske?
Ja, kanske under på backen så det inte kommer upp i träden. Nej, man tar ju inga onödiga risker helt enkelt, tycker jag.
Ja, bra. Lycka till med dina föräldrars grävda brunn, Andreas. Så får du återkomma och säga om det hjälpte.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nästa fråga kommer från Victor. Och det här är en fråga som jag också är lite intresserad av faktiskt. Han har tänkt att anlägga ett hallonland cirka 25-35 meter långt med två rader. Det blir en del plantor och skulle bli väldigt dyrt att köpa in. Då fick jag idén. Kan man ta sticklingar från plantor vid vägkanten? Eller rent av gräva upp några plantor från ett hygge? Vad säger du, Patrik?
Alltså, generellt sett så ingår det ju inte allemansrätten att gräva upp plantor. Så är det ju.
Just det, man kanske har tillstånd från markägaren.
Då börjar vi där. Om man har det så får du väl göra det. Då får du ju vilda hallon.
Det är ju små skithallon ju.
Ja, precis. De är ju väldigt goda i och för sig.
Mm.
Men de är ju där ute på hygget. Så åk dit och plocka dem där då istället. Så slipper du sköta om dem inne i trädgården.
Ja,
nej, men lite så tänker jag, va. För, nej, men har du... Vill du ha en annan typ av hallon så kan man ju tänka sig odla den i första hand, tänker jag. Men då kan man ju göra motsvarande grej hos någon som man känner som har väldigt goda hallon då, va?
Mm. Hur gör man då?
Alltså jag har aldrig tagit sticklingar själv, för jag tar ju... Det är ju så med hallon att de skickar ju ut rotskott och tiderna och så kommer det upp nya hallonplantor och då kan man gräva upp dem.
Och gräva av roten?
Precis.
Ja.
Och ja, du vill ju ha med så mycket rot som möjligt, men den där rotutstickaren där då får du gräva av då från moderplantan. Men det borde gå att göra sticklingar av de nya hallonskotten. Alltså har du sommarhallon, då är ju de tvååriga, va? Och det innebär ju att de skickar ju upp ett skott första sommaren då. Och de är ju gröna i början och då finns det väldigt mycket tillväxtämnen i dem. En grupp som kallas auxiner och de är lätta att ta sticklingar på då. Men jag har aldrig gjort det och tillämpat det. Så jag vet inte.
Vad gör man då? Då nyper man av ett sånt där grönt skott och stoppar i vatten?
Ja, eller sätter i jord som du håller fuktig då, va?
Ja, jag bara trycker ner.
Ja, precis. Och inte ställer i... Alltså det är ju uttorkning som är fienden här, va? Så inte i vind, inte i direkt solljus och så vidare. Men den behöver ju också ljus till sina gröna blad då, men lagom. Och se till att man vattnar ordentligt då.
I krukor eller?
Ja, plastkrukor är ju bättre eftersom de... Ur det perspektivet i alla fall, eftersom de inte andas på samma sätt som lerkrukor gör då, utan de är ju täta.
Ja, men istället för att ha det i marken menar du?
Ja, okej. Okay. Ja, det är, alltså jag föredrar alltid krukor och det är ju mer för... Ja, men du kan ju organisera dem, du kan ställa dem på en skyddad plats, ingen som springer över dem när jag har hundar som går löst. Men också för mig själv, att då har jag ju den där platsen med plantorna, så glömmer jag dem inte någonstans.
Så blir lite tydligare och lättare att hålla och vattna och allting.
Ja, exakt, exakt. Så är det. Men prova gärna och gör sticklingar också då. Men då ska det vara... De här unga, gröna ettårsskotten. Och det börjar ju bli nu det då, va?
Men och låt säga att man har köpt 10 hallonplanter som man har tryckt ner precis. Om man vill liksom, då är egentligen bara vänta så kommer de att föröka sig själva.
Ja, och så kan du fortsätta med din rad. Men i vårat fall, vi har ju hösthallon också. De bär ju på ettårsskotten. För sommarhallonen där då med de här gröna som jag pratade om och tar sticklingar efter. De växer ju upp första året och sen år två då så bär de hallon då nästa år. Ja. Men hösthallonen bär samma år som skotten kommer upp.
Okay.
Då. Men då är det ju senare på säsongen. Det är ju därför det heter hösthallon.
Alltså framåt hösten eller?
Jajamensan. Vi är ju gränsfall då och här... Får vi jättefina stora hallon som kommer ända tills vintern kommer. Snön och frosten och det här kommer då.
Jag tror att det var hösthallon jag köpte nu senast faktiskt. Jag försökte utöka min hallonbuskage lite.
De är inte riktigt lika goda. Men aldrig några maskar eller någonting i dem då. Så är de stora och fina.
Kul.
Men vi gör så här nu att vi har tagit bort våran hallonhäck. Och sen, nej men jag hade två sorter och den godaste preussen växte längst ner mot hönshagen. Och när vi satte upp den så hamnade en del av hallonplantorna inne i hönshagen och där har ju de fått sprida sig. Och hönsen och kycklingarna, de älskar ju det där hallonsnåret och alla andra snår där också, men hallonen är verkligen fina att vara i. Det är väl det att det är lagom skugga och lagom skydd för rovfåglar och sånt där.
Ja.
Och det har ju visat sig att nej, men de hallonen där inne, vi har ju aldrig fått så stora, fina, maskfria, goda sommarhallon någon gång, så vi låter dem förvilda sig där inne helt enkelt. Så går vi och plockar så mycket hallon vi vill ha där.
Men och hönsen sabbar inte hallonen?
Nej, tvärtom.
Jaha, gud vad smidigt. Annars tänker jag, det känns som att de sabbar ju allt.
Nej, du får ju ha tillräckligt stor yta så att de inte sliter ner. Nu sabbar jag hela ytan inne hos mina höns i fjol. Därför att jag hade de här hybridkalkonerna där. Det var för stort betestryck, va? Det är ju... Ja. Nej, men alltså... Ja, och så ska man liksom, det är en stor grej att slakta dem, så det liksom blev lite senare på hösten. Och det vet jag ju, jag får ju gå in med något kraftigt verktyg där alltså nu, för det är ju lera blandat med kalkonskit, du vet, sånt där som man bygger lerhyddor av. Det är som en betongplatta i hela hagen nu, va?
Ja.
Ja. Nej, jag sabbar den hagen. Jag vet, den har ju varit, den är ju så stor, så den har ju varit grön i princip utom fläckvis då, där de sol eller badar och sandbadar då, va?
Ja.
Men nu har jag ju gjort det.
Vad är det man brukar säga? Är det en 10 kvadratmeter per höna?
Ja, en sån där idealflock som vi pratar om med 25 hönor, så kan du ju ha 150 i alla fall.
Ja.
Gärna lite till. Eller också så gör man så här att man har två som man växelkör.
Ja, det kommer jag ha. Det är mitt mål med mitt nya hönshus.
Ja, men säg att du har två stycken 150 kvadratmeter då. Men sen ja. Idéer som jag har haft genom livet, det är ju alltså att integrera i grönsaksodlingen helt enkelt. Att man gör facken och så odlar du i de facken och sen sår du efteråt och så får hönorna vara där året därpå då, va?
Mm.
Alltså så. Det går ju att hitta på sådana lösningar också.
Just det.
Men det kändes inte så smart hela vägen, så jag gjorde ju en sån traditionell där nere då. Men tanken där är att det ska kunna vara två halvor då. Nu bygger ju upp ett större, jag har ju ett jättelitet hönshus för 15 hönor max. Och då är det för trångt, tycker jag. Så det är ju en av de grejer som ska byggas i år.
Ett av alla hus som ska byggas.
Absolut.
Tack för det. Nästa fråga kommer från Jesper och Malin. Tack för en fantastisk podd. Jag och min sambo har en liten gård på cirka 1 hektar och har börjat förbereda en odlingsyta på 20x20 meter på en del av åken. Stora drömmar om odling, och med vilja och inspiration från er podd körde vi på. Men 1 maj fick vi vårt första barn och insett det var ju dålig planering, Jesper och Malin.
Få sitt första barn, så förstår man vad det innebär.
De kommer inte att hinna odla på den här ytan. Nu undrar de, ska de odla gröngödsling där och förbereda jorden inför nästa år? Eller ska de stoppa lite frön i jorden och se vad som händer? Har ni några förslag? Alltså, jag tror att de ska stoppa några frön i jorden och se vad som händer.
Ja, men alltså jag tänker ju så här först då. Hur är ogrässituationen?
Ja, dålig antagligen.
Förmodligen, men det vet man ju inte. Så alltså, det kan ju, ja.
Men alltså, de kan väl odla squash?
Nej, men jag tänker så här, att de kan ju göra så att de faktiskt odlar på en liten del. Så de har någonting att sköta om och bygga erfarenheter och få lite färska grönsaker ifrån. Perfekt. Alltså, behöver ju inte hantera hela ytan lika. Och framförallt är det, om de följer de instruktionerna som vi har gett, eller jag har gett i podden. Vi säger vi, Kalle. För du kör ju på det också. Nej, men just det här med potatisen, att du gör små fårer på en decimeter, lägger i potatisen, krattar över plant, låter den komma upp, ogräsrensa på det platta emellan. Med sjutacka eller någonting sånt där. Så det går jättesnabbt att göra det, va? Och sen kupar du vid 15 cm blast. Och se till att det är vattnat då också ordentligt. Fast inte samtidigt. För all den där kupning, ogräs, det tar ju ogräset. Så du får ju väldigt fin jord med lite ogräs om du sköter det här bra året därpå, va?
Men är det inte för sent att så potatis nu?
Nej!
Sätta potatis?
Nej! Nej. Då får du ta lite, inte de allra tidigaste färskpotatissorterna, men det finns ju sommarpotatis och, ja men alltså sånt. Ja, men Connect är en ganska tidig sort, även om den går att lagra bra och så vidare, va. Det finns,
och det är svårt att få tag på Connect i våras, kan jag säga.
Jag har faktiskt det över.
Ja.
Ja, ja.
Alltså, den här stora kampanjen du har drivit för att sälja Connect. Är det du som säljer Connect? Har du agenturen i Sverige eller?
Nej, ja, det här med business, det är inte min grej riktigt.
Jag fick tag på några säckar från Klostra, men det var ju i princip helt soprent där.
Mm. Ja, men spara alltid själv. Alltså, jag vet, när man måste äta upp utsädet, då är det jädrigt illa, va? Då är det svält.
Ja, men jag fick ju potatis i fjol. PGA-orsak. Och det orkar jag inte gå in på. Men du, okej, okay, så då ska Jesper och Malin odla potatis på den här nya plätten.
Ja, på stora delar då. För det är ju det här att så i gröngödsling och sånt. Ja, det är jättebra. Men få kontroll på ogräset först, och annars odlar du ju bara massa ogräs. Gröngödsling, visst, det finns bovete är ju ett. Men jag skulle ändå försöka göra ytlig behandling utav den här jorden med, så att man inte river upp massa nytt ogräsfrö då, va? Någon gång innan. För bovete är väldigt bra ogräsbekämpning. Mm-hmm. Och har en liten pålrot och så vidare. Och så ser man till att vattna igång den och så ordentligt. För den växer så fort och täcker marken så bra och är allopatisk, alltså utsöndrar ämnen som gör att andra inte trivs och så. Så jag har ju rensat både från revsmörblomma och kvickrot med hjälp av bovete.
Mm.
Helt cool. Alltså det var nästan magiskt, ska jag säga. Så
men jag vill också säga en grej till Jesper och Malin. Det är ju att när man har en bebis, det bästa som finns är ju en syssla som gör att du får en liten paus från bebisen.
Ja,
alltså, man blir tokig om man ska hålla på och man blir tokig om man inte har något på gång. Om det bara är att gå runt och vänta på att bebisen ska bajsa eller äta, då blir man ju galen till slut. Hitta på någonting och pyssla med. Sätt massa potatis, Malin, så att du får en chans att gå ut och kupa i alla fall en gång i sommar.
Mm. Nej, men det är ju så här, bebisar tenderar ju att känna att shit, jag är först. Och så blir de lite oroliga och sover dåligt på nätterna och så vidare, va?
Ja.
Och så kan det ju vara i det här fallet, det vet vi ju inte. Men, nej men, det kan lugna ner sig och så vidare. Och det är fortfarande tid för i princip allting, skulle jag säga, om man inte bor väldigt... Ja, bor man i de kärvare delarna så är det väl nu det är dags, höll jag på att säga.
Ja.
Nu när snöstormarna har slutat precis uppe i Norrbotten. Det är också så här att man kan ju lära sig att ha med sig barnet. Det här med... inte sele, utan vad heter den här andra som du knyter runt dig?
Sjal.
Bärsjal, ja, precis. Det går ju att med sig de här små barnen också på kroppen, och de gillar ju att vara ganska tajt fastknutna, va? Så kan man ju göra enklare sysslor och sånt där också, och det tenderar ju att göra barnen väldigt lugna, måste jag säga.
Ja, det där är ju också, alltså hela vårt första år på gården var ju med Björn i sele, och det gick ju jättebra. Han var ju supernöjd. Det var ju så, han sov ju precis bara på mig i början där.
Ja, åker omkring och det gungar och det far och slänger och så vidare, och de sover som stockar, vet du.
Ja. Det gör man, måste det. Man kan också ha, vi hade en sele som heter Ergo Baby, den var svinbra. Obs, inte spons, men den var väldigt bra. Men vi hade sjal också, det funkade också bra. Så det röstar jag för. Skaffa en bra bärsystem och odla på, vad fan. Alltså, vad har du förlorat? Det kostar inte så jättemycket med frön, så det är bara att köra. Och sen bara se till att vattna. Och rensa.
Ja, det är ju perfekt storlek det där med. Det är ju 4 ar, alltså 4 ytor som är 10 gånger 10 meter. Så ja, beror på situationen i övrigt och sådär. Hjälp utifrån, föräldrar, syskon, kompisar. Så är det. Det är ju lite kaotiskt när man får första barnet, speciellt om man är lite äldre. Jag var ju lite yngre. Men jag har ju sett på kompisar som är lite äldre och får barn, när man har tänkt på sig själv i 10-15 år först och sådär, och så får man barn, och då blir det ju rätt chockartat faktiskt.
Ja.
Det är nog chockartat när man är ung och inte, men när man kommer från en annan familj och går in i en ny, jag får säga.
Jag håller på och svänger nu. Jag tycker att det liksom finns inget bättre tillfälle för Jesper och Malin än att börja odla nu när de har bebis. Nu kommer de ju vara hemma typ hela tiden ändå. Det är perfekt.
Ja, men det är ju lite så, va? Och det är... Jag sitter och... Ja.
Odla på, vad fan? Vad väntar ni på? Vad tror ni ska ett större barn som har massa aktiviteter och nu jobbar som vanligt och så här, då kommer du inte ha tid att odla överhuvudtaget. Det är nu när jag är bebis som det kommer att gå. Och jag fattar att första veckorna kanske blir liksom, det är ju, då är det ju svårt att tänka att man ska göra något annat än att bara titta på den här bebisen och tänka sig, den kommer gå sönder. Är det jag som ska ta hand om den här? Men sen, då kommer ni ju vara glada att ha de där sysslorna och hålla på med och liksom ha en riktning när ni är med bebisen. Det tror jag verkligen på. Så satsa på odling i år, Jesper och Malin.
Alltså jag får ju en flashback nu. Men då var det vårt andra barn. Hon var ju 3 veckor när vi flyttade hit till Värmland 1990. Kom 1 maj, det var 30 grader varmt. Och när Jakob, våran son, föddes 2 år tidigare så... det var faktiskt lite slitsamt då. Han var typ så där att shit, jag är först och har varit lite sov dåligt på nätterna och sådär. Nej, men så vi sa upp oss båda när vi flyttade. Jag som officer och hon som restaurangchef och så... bestämde vi att vi är hemma båda 2,5 år och hankar oss fram. Och vi odlar ju upp hela gräsmattan. Och skaffa 4 bikuper då.
Ja, du ser.
Mm, så vi gjorde ju så och vi hade så fantastiskt fina grönsaksland då. Ja.
Och vi köpte en gård ju. Vi flyttade in, då Britta var ju gravid när vi flyttade in och så föddes Björn på första sommaren.
Just så. Det. Det glömmer jag ju aldrig när ni spelade in det här introt. Och det gjorde ni senare på säsongen. Och då ska det ju liksom vara början. Och då var ju Björn med där. Och så fick ni gå iväg med han, för han skulle ju inte finnas än. Det var ju för skönt alltså.
Ja, allt som ni ser på TV är inte sant. Ja, men lycka till Jesper och Malin. Det kommer bli svinbra. Lycka till med bebisen också, kul.
Ja, verkligen.
Du, Patrik, du sa alldeles nyss nu så här, om man bor på lite kärva ställe, då är det ju hög tid nu. Vi har fått ett mejl från en kille som bor i Kiruna.
Ja, där kan man fiska röding. Fjällröding.
han vill odla. Han skriver så här, det är ju väldigt mycket ljus, men det är inte så varmt direkt. Är det växthus som är enda alternativet, eller går det överhuvudtaget att odla här? Han vill odla tomater och andra grönsaker. Kommer det vara möjligt överhuvudtaget? Potatis vet jag går ut med att odla här. Men har ni tips på andra rotsaker som skulle växa bra här i norr?
Nej, men alltså, jag har ingen som helst. Jag har varit i Kiruna.
Ja.
Jag har varit i gruvan och jag har var på I-22 och hälsat på Lapplands jägarregemente innan de la ner det. Ja, det finns ju kvar som lite filial förresten. Mm-hmm. Nej, men jag känner inte till förhållandena där uppe. Men jag skulle nog... vi kan ju ändå prata om grejer som vi inte vet så jättemycket av och resonera lite. Och nu är ju Kiruna en bit upp också. Men annars så vet jag ju i Norrbotten att de odlar ju tomater och att det blir väldigt fina tomater utav det myckna ljuset.
Mm.
När det gäller... Och man får välja sort som är snabbväxande, som är tidiga. Jag tänker, han frågar efter rotfrukter och sånt där. Har han inte några att prata med och kan se runt omkring sig att de odlar? För ofta är det ju de som bor där som vet bäst. Men prova till exempel Nantes morötter. De borde klara av. Det finns... nu vet inte jag hur det är med kol i det starka ljuset där. Men det finns ju många kolsorter också som är liksom 60-70 dagar. Både blomkål och vitkål och sånt där. Va? Så att det finns... Du har ju... alltså spenat är nog problem, för det är ju det där att den går i blom när det är mycket ljus. Då. Men rädisor, majrover kan nog gå. Kolrot kanske. Tidiga sorter. Titta efter tidiga sorter. Alltså, du har ju en spann emellan 60 och 180 dagars utvecklingstid på vitkål i princip. Alltså. I alla fall
150. Om 180 dagar så ligger det ju en meter snö i Kiruna. Så det ska du ju
satsa på. Nej, precis. Det var liksom lite det som var budskapet. Prova och så. Och prata med folk. Men välj alltså tidiga sorter.
Och sen kan man också säga, försöka få ihop ett enkelt växthus med lite regler och byggplast. Typ.
Vi kan väl säga som så här att det är ju de där i Tornedalen och så vidare. Det är ju bättre klimat där då. Men de fina tomaterna där, det är ju såklart i växthus, va? Jag är ju så här att jag ska ju testa nu med frilanstomater här hos mig på 320 meter över havet i gamla zon 5 då. Så det är ju växthus som gäller där. Mm. Men det är ju inget, då förlänger han ju säsongen en hel del.
Mm.
Och ett större bågväxthus är ju inte jättedyrt om man är väldigt intresserad.
Nej, precis. Och söderfönster finns ju alltid också.
Ja, och sen har du ju hela det här med kallbänkar, varmbänkar. Kallbänkar framförallt, det är ju bara en träram på jorden med glas eller plast över, eller fiberduk över, som också förlänger säsongen då. Så det går att göra på olika sätt. Jag tror att det finns mer än man tror som går att odla där.
Om det är någon som bor i närheten av Kiruna och odlar något, hör av till podden så ska vi berätta om det. Men annars så, Henrik, ser vi bara att köra. Alltså, du kan väl testa det fram. Och försök vara lite listig. Grejer som växer snabbt är att föredra för dig. För säsongen är kort. Ja, det var väl ett bra svar.
Om jag får det, säga får det duga.
Vi ska avsluta med ett deppigt brev från Vanja. Hon skriver så här: min lillebror Simon har haft inbrott i sitt matförråd i lägenhetshuset, blivit av med 100 kilo pasta, konserver och choklad med mera. Som tur var hade han prepboxen på ett annat ställe. Hon undrar bara om vi kan skicka lite pepp till honom så han orkar bygga upp ett nytt matförråd. Vad säger du till Simon, Patrik?
Ja, men det är klart. Det är ju sånt här som skiljer agnarna från vetet. Det är ju bara att laga efter läge, helt enkelt. Går åt skogen så gör man så gott med det man har där man är, helt enkelt. Och så jobbar man vidare. Det är liksom så det är här. Det är det som är livet. Men du, vi har en grej till, Kalle. Ja, dels var det ju det där med vattenfilter, men vi får väl ta det nästa gång. Det där att jag och du driver ett företag som vi ska kunna ha den här härliga livsstilen och tjäna lite pengar på det som vi alltid glömmer av att prata om. Preppbox.
Ja, pengar tjänar vi ju inte. Ja, fortsätt.
Precis. Men det är jättefina vattenfilter. Men det är ju så här att Anna, hon gav ju tips för hacks, som hon sa då, va? Och bland annat de jordgubbarna där som hon spridde ut under buskar och sånt där och odlade, som funkade jättebra. Men hon tog ju också tomatsticklingar på hösten. Och vi funderade ju lite där. Vi trodde att hon satte dem i vatten, men vi ville att hon skulle berätta hur hon gjorde. Och mycket riktigt så var det ju så att de här tomatsticklingarna som gjorde att hon hade stora planter som började ge tomater nu då, det var ju sådana. Hon tog dem sent på hösten och satte i vatten, och de rotade sig där, och så planterade hon dem tidigt i, ja, på vårvintern skulle jag väl säga, om inte jag kommer ihåg fel. Och de blir stora och kraftiga nu då. Så det var, hon satte dem i vatten. Det var det, jag ville säga.
Otroligt smart. Det vill man ju på testa nästa år.
Mm.
Och hon hade också ett hönshushack som hon har hört av sig om här. Hon har byggt ställning med 3 stycken IKEA skobrickor och sen kompostgaller i 45 grader. Bra mått att kombinera. Lägger strö på brickorna. Behöver inte ställas ofta. Bajset torkar in och luktar inte. Lätt att plocka bort och hälla av. Lätt att hantera. Fan, Anna alltså.
Ja.
Skaffa en podd, Anna.
Superhack, Anna.
Okej, Patrik. Tack för idag.
Tack, Kalle. Får du ha en fin dag och torka upp huset och sånt där.
Herregud. Apropå lag efter läge. Alltså igår när jag skulle plocka undan efter middagen och jag insåg att jag måste... Att plocka undan efter middagen är liksom inte att plocka in disken, utan det är att plocka undan hela köket. Då var det fan uppförsbacke. Björn hade panik för att jag hade sagt åt honom att han inte fick ha jord inne i köket. För han höll på med några jävla projekt. Han höll på och grävde med en grävmaskin som hade jord med sig. Och Essa var ledsen för något annat. Och jag stod och bröt golv. Då var det uppförsbacke. Mm. Men då var det bara att laga efter läge.
Ja, så är det.
Vi hörs igen sen, Patrik.
Ha det fint nu.
Puss, hej.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.